CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Vilken vändning, vilken rysare. Helgens fotboll lika spännande som Stockholmsbörsen just nu. Neråt på marknaderna i Asien efter en sur förra vecka på Wall Street. Det är den 19 december du tittar på Börsmorgon. Idag ska vi prata mörkgröna aktier men också vit snö eftersom Skistar kommit med rapport idag. Historisk vändning i fotboll som sagt under helgen. Vi ska spana efter vändningar också på börsen. Vår fotbollsciceron H.C. Bratterud är med oss lite senare. På länk har vi också Uffe Pettersson och här i studion Peter van Berlekom. Peter, kan vi skriva av tomterally-förhoppningarna för i år?
Ja, det kan man väl i stort sett göra. Men å andra sidan har vi ju tagit ut mycket av det negativa här på ett par veckor.
Så ja, fortsatt fallhöjd kanske. Apropå fallhöjd så säger vi välkommen också till Stefan Sjöstrand, vd för Skistar som har släppt en rapport nu på morgonen. Hur var den?
Vi hade ökad försäljning och den kommer framförallt ifrån vår sportverksamhet, alltså shopverksamhet, vår retaildel. Och sen hade vi en ökad förlust som kommer framförallt på grund av att vi har investerat mer under den här perioden, vilket vi inte har gjort i lika hög takt under pandemin. Vi har varit lite mer återhållsamma, lite mer försiktiga och då har vi tryckt på lite grann mer än vad vi har gjort normalt. Och sen hade vi en lite högre marknadsföringskostnader, vilket vi också vill när vi ställer om till den här året runt verksamheten. Och sen något högre personalkostnader kopplat till att vi nu driver hotell och som inte har varit lika belagda av naturliga skäl under perioden.
Men är det här, ska jag tolka, 451 miljoner i negativt rörelseresultat, ska jag tolka det som ändå okej och planerat på något sätt?
Ja, faktiskt. Det låter ju dramatiskt, men för oss är det mer viktigt egentligen att det är vårt minsta kvartal försäljningsmässigt, men det är faktiskt vårt största när det gäller alla andra händelser som preparering av backa till exempel, att rekrytera och utbilda vår personal och då framförallt också fylla våra bäddar inför kommande vinter.
Du skriver att bokningsläget är i paritet med senast jämförbara vintersäsongen. Minus 3% year on year väl?
Stämmer.
Kan du resonera lite kring detta?
Ja, vi har haft två år under pandemi där bokningarna har varit. Första året så var det stängda gränser till Norge. Andra året så var det också stora restriktioner med resor och så vidare. Vilket har gjort att vi har varit lite pandemidopade. Och då säger vi att det år vi kan jämföra med är 1920.
Och om man jämför 2020, ursäkta.
Nej, 1920, precis, ja. Exakt. Och jämför man med det året 1920 så ligger vi i paritet. Vi ligger minus 3%. Men det som är intressant i det bokningsläget är att tittar man jul-nyår så ligger vi bättre till. De här mellanperioden vecka 2-6 ligger vi bättre till. Tittar man på de viktigaste sportloven ligger vi bättre till. Och perioden bortanför det, där ligger vi sämre till. Och det är också ett nytt mönster vi ser på Skistar som vi inte har sett tidigare, att fler väljer att boka senare. Och bara förra veckan eller den veckan som gick så kunde vi se att vi fick in 80% av bokningarna vecka 51, 52 och vecka 1. Vilket är helt nytt för oss då.
Jag vill ändå vara lite taskig och säga att förra året, jämfört med förra året så är bokningarna ner 13%. Men stämmer. Det är alltså pandemidopad referens och därmed lite haltande. Vi pratar om det kalla vädret. Det har varit iskallt, det har varit med pull i pulkabacken på skridskobanan i helgen. Är det, påverkar det er?
Ja, det är väldigt, väldigt bra för oss när det är kallt väder. Till skillnad från många som tittar på elräkningen. Men i vårt fall så gör det att när det är minus 15 grader så får man ut ungefär 50% mer effekt av de här snökanonerna. Och det är också att vi kan producera mycket mer snö till ett betydligt lägre energiutnyttjande. Till exempel i Hemsedal där var i helgen, där gick en kompressor istället för 8 kompressorer som det går när det har minus 5 grader. Och det är ju en väldig skillnad klart i energiuttag.
Mm. Ulf Pettersson ska få ställa en fråga också förstås. DIS krönikör Uffe, varsågod.
Ja, tack ska du ha, Gabriel. Ja, för det är ett sånt här litet kvartal så är man ju intresserad av orderingången och det har ju, eller bokningsläget heter det i sektor, det har ju ni pratat mycket om. Men vet du varför det kan bero på att man senare lägger det? Har ni liksom gjort någon analys av det?
Det blir ju en sån här killgissning lite grann också såklart då, men det vi ser kan man säga i mönster är ju att den här oron som finns generellt i ekonomin, att nu körde den en killgissning igen, men att många kanske då tittar på sin elräkning, vad blev elräkningen? Många kanske blivit varnade att det ska bli dubbelt så högt och så blev det inte det. Man kanske har sparat in på någonting annat. Samtidigt som vi ser ju att semestra på hemmaplan och att också unna sig den här fjällsemestern är väldigt högt på agendan. Så också att man lever ju självhushåll. Att istället för att äta maten hemma på köksbordet kan jag äta den i en stuga i fjällvärlden och så vidare. Så vi ser att många kanske tänker över att vi åker i alla fall.
Peter, en fråga.
Hur hjälper valutan till? Det måste vara många som tänker att jag stannar hemma istället.
Ja, vi ser ju att historiskt sett, så när den svenska kronan har varit svag, så har det gynnat oss. Och det tror vi gynnar oss nu också. Sen har vi ju känt till exempel att skipasspriser ute i Europa skulle höjas kraftigt. Men man har ju väntat in i det sista. Så för 10 dagar sedan så kom ju den här höjningen ut i Europa. Nu höjer man ju mellan 25-45% skipasspriserna i Europa, till skillnad hur det ser ut här, och det tror jag också kommer påverka oss att fler väljer att faktiskt stanna hemma och åka i den skandinaviska fjällvärlden.
Ni har också höjt priser trots tidigare löften om att inte göra så.
Ja, jag skulle nog vilja kommentera den artikeln. Mm. Jag har ju chans i primetime ju. Nej, för jag tycker det är en artikel som, när man har pekat ut en enskild vecka. Tittar man på hela säsongen så höjer vi våra skipasspriser ungefär 4%. Tittar du på det totala boendet så höjer vi det ungefär 3%. Vi sänker priser på skidskola och vi ligger stilla på skidhyra. Så i vårt fall så tittar man på inflationen på runt 10% och vi höjer ungefär 3,5-4 över en säsong. Jag tycker det är faktiskt till en rimlig nivå, måste jag faktiskt säga.
En aktieägare reagerade på höjda styrelsearvoden och att ni klubbade ett emissionsbemyndigande på stämman härom veckan. Jag tror att det såg ut så förra året också, men kan du resonera kring det här bemyndigandet? Hur viktigt det är, hur mycket pengar har ni, kommer ni behöva ta in mer finansiering?
Nej, alltså det är ju någonting som har funnits i faktiskt alla år i stadgarna, så det är egentligen ingenting nytt, utan det är väl mer skapa möjligheter om det skulle uppstå en möjlighet till kanske till exempel ett förvärv eller någonting, att ägarna kan köpa in aktier som man kan använda som betalningsmedel. Men det är ju ingenting som är aktuellt just nu, utan som sagt det är ju någonting vi har använt sedan tidigare också.
Jag ska avsluta med det otrevligaste på slutet. Mats Orjes, tidigare vd, anklagas för sexuellt ofredande som han nekar till, ska vi tillägga också. Det här är ju din företrädare, så det är underligt att fråga dig. Men jag har fått synpunkter om att det här skulle finnas något kulturellt i bolagskulturen. Kom ihåg att Per Nure var i blåsväder här om året. Har du några tankar kring det?
Alltså, först och främst, jag kan ju inte kommentera det som sker gällande Mats eller Per. Däremot kan jag bara prata om vad som sker i Skistar just nu, och det är jag väldigt stolt över. Jag besöker ofta våra anläggningar. Jag har varit runt alla våra 5 anläggningar nu de senaste veckan och träffat allt ifrån snöläggare till pistmaskinsgaraget till personal i våra shoppar, och det är fantastiska medarbetare jag möter. Jag ser inget tecken på någon dålig kultur, tvärtom. Så jag är väldigt stolt över vår kultur, och också att 9 av 10 faktiskt av våra medarbetare, de trivs ju av att komma till arbetet varje dag. Så att jag känner mig trygg och säker i den frågan som du ställer. Mm.
Stort tack för de orden, tack. Stefan Sjöstrand. Vi ska gå vidare, det verkar inte bli någon ny emission från Skistar då, men vi fick ett par stycken i fredags. Balder pratade vi om här i studion, jag vill tillägga att Heimstaden också tog in pengar genom en sådan efter att ha S&P flaggat för negativa utsikter rörande kreditbetyget. Jag har en bild från S&P som visar gränsvärden om fastighetsvärdena sjunker med 10% respektive 15% i gult respektive rosa, så riskerar de att slå i de här strecken där S&P sätter sina gränser för när man riskerar att nedvärderas. Uffe, några tankar kring kapitalanskaffningsbehov i fastighetssektorn så här långt?
Ja, det är ju väldigt intressant. Vi har inte haft det egentligen sedan förra krisen. Och jag tycker särskilt då Balders riktade emission till AMF är intressant, eftersom det är ju ett tecken. Den hade ju inte gjort som om Balder hade haft eget kapital att återköpa de här obligationerna som gör nu då. Det är säkert en ganska bra affär att att ta in dem för det är så låga priser på de här obligationerna. Men likväl så är det ju ett tecken på att bolaget är mer finansiellt stressat nu än vad det var för ett halvår sedan eller så. Och det gäller väl även Heimstaden då som också plockar in pengar. Och vi har ju sett att det är liksom de här tre stycken som har varit väldigt aktiva. Och räknar man in Heimstaden så är det fyra stycken som har varit väldigt aktiva de senaste två åren på att köpa bolag. Och de är nu på defensiven och så får vi se vilka som tar steg fram istället. Om det är de här gamla Fredrik Lundberg och Paulsson-sfären och sådär som kanske börjar köpa lite istället. Som inte har köpt så mycket de sista två åren.
Peter van Berle, kom några tankar kring kapitalisering och emissioner?
Ja, det är väl att bolagen har ju blivit för större under senare år. Fastighetsvärden på 100, 150, 200 miljarder i enskilda bolag. Och då klart då går ju belåningen upp. Och när det reverserar så är det ju problem. Och nu är det ju lite too big to fail. Så det är ju ett bra tecken att AMF som långsiktig ägare går in och stödjer det här. Jag ser ju ett problem med att fastigheterna i de här bolagen, de är fortfarande ofta högt värderade på ett lågt avkastningskrav. Och den värdejusteringen har inte skett än. Nu pratar man ju att indexering, att det hjälper upp värdena. Men avkastningskravet på fastigheter är ju för lågt satt i bolagen. Sen är frågan om och hur snabbt den justeringen kommer. Börsen har ju tagit till sig en del. Och just i ett sånt skede, och vi är ju väl mitt uppe i det, då vill man inte ha för mycket finansiell risk. Och det ser vi ju nu. Kreditspreadarna har ju gått isär väldigt tydligt. Så att tittar man på fastigheter, defensiva bolag i så fall. Fabg är väl ett exempel som ändå känns solid. Nu gör jag ingen kursbedömning, men som bolag till exempel.
Du nämnde Fabg och Atrium när du var här sist.
Ja.
Och de har gått, i alla fall Fabg har gått rätt så hyggligt.
Ja, de har väl gått ganska hyggligt, men att göra den här två månaders kursbedömningen är nästan omöjlig. Nu är det ju så att många av de här bolagen, kanske inte just de två specifikt, de vill ju sälja fina fastigheter i citylägen och få ut ett bra värde. Atrium Ljungberg har väl en på sälj. Listan. Och det skulle ju hjälpa upp om det går. Frågan är vem köper de ja, husen?
Och till vilket pris. Och det låter på Peter som att vi är fortfarande mitt inne nästan strukturell nedvärdering av fastighetsbolagen. Vill du tillfoga något där?
Ja, alltså tar vi förutom 90-talskrisen som höll på i, det var egentligen först 96 som så att säga som marknaden började stiga igen. Annars de andra nedgångarna vi har haft sen då, de andra nedgångarna de senaste 20 åren har varit väldigt kortvariga egentligen. Under finanskrisen så var det inte många månader som priserna föll och inte heller 17-18 här. Men jag tror att vi får nog, det är en annan situation här. Det är inte liksom en snabb dipp och sen så en återkomst här till gamla priser. Utan vi kommer nog ha räntor på den här nivån och till och med lite högre under kanske 12 till 18 månader. Och jag tror att den här snabba prisåterhämtningen som jag fått tidigare inte finns här. Och då kommer vi nog få se så att säga högre och högre avkastningskrav på fastighetssektorn. Så det är inte så att säga vi närmar oss inte slutet riktigt än. Utan jag tror den blir lite mer långvarig än vad den brukar bli.
Jag vill nämna Magnus Dagels artikel idag. Den här måndagen kör vi ingen veckas aktie, men vi har ett helt knippe bostadsbolag eller fastighetsbolag med mycket bostäder. Och budskapet här är väl att det åtminstone börjar se ganska billigt ut, Uffe?
Ja, det gör det ju. Alltså, beroende på hur man räknar, då förutsätter man ju att det inte ska vara några vakanser i bostäder och sådär. Vi får väl se vad som händer. Vi har ju ändå haft topp bostadsbyggande 2021. Ännu viker det ju ner lite 22 och så ännu mer 23-24 då. Så att säga, minskade bostadsbyggande kommer ju gynna befintliga bostäder då som kan hålla uppe vakansgraden högt och kanske få igenom också hyreshöjningar lite grann. De är billiga på historiska tal, men jag tycker inte, vi får se här. Det är väl kanske, man får väl ändå säga att det kanske är den mest trygga sektorn i fastighetssektorn, eller trygga delen i fastighetssektorn. För vad det gäller handel och sånt där så är det är ju där kommer vi få se ganska rejäla vakanser vad det kommer här med tanke på den konsumtionsnedgång vi har som kommer slå mot handeln och därmed handelsfastigheter.
Kort avslutande reflektion på bostäder.
Ja, det känns inte jättespännande just nu, men hjälpen kommer ju så småningom om konjunkturen blir mycket sämre. För då går ju inte räntorna upp längre. Det är ju spreadarna som måste ner. Det är återfinansieringen som är så extremt dyr idag, och någon gång kommer det ju en brytpunkt där.
Vi får se när den brytpunkten kommer. Brytpunkt har vi nu i och med att klockan har slagit 9 i alla fall. Stockholmsbörsen är öppen och Sofia Hårdängen står redo vid skärmen.
Tack för det. Stockholmsbörsen öppnar upp idag 0,5%. På storbolagsindex så ser vi Swedbank och Boliden i toppen stiger nära 1% idag. SBB och Evolution hittar vi däremot i botten, ner omkring 0,5%. Skistar har ju som ni nämnt rapporterat och rapporterade ju där en stigande förlust i det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Aktien är rätt så kraftigt ner nu 5%. Mätteknikbolaget Hexagon gör ett förvärv vars intäkter väntas omsätta över 50 miljoner euro nästa år. Aktien rör sig inte märkbart just nu. Bol Diagnostics vd har köpt aktier för 1 miljon kronor och bolagets aktie är nu upp 4,5%. Precis fått in nyheter om att Sleep Cycle får ett bud på sig som ligger på 42,50 kronor. Bolaget kom ju till börsen i mitten av förra året och har ju gått dåligt sedan dess. Aktien är nu upp och rusar 33% och nära 34%. Ska nämna också att enligt källor till DI så kan Ronny Leten fortsätta som styrelseordförande i Ericsson. I början på september uppgavs att Leten har signalerat till valberedningen att han ville sluta efter 4 år på posten. Ericssons aktie är upp nära 1%. Husqvarnas vd Henrik Andersson kommer att ta tillfälligt ledigt från bolaget för att genomgå en medicinsk behandling. IT-chefen Pavel Heimann kommer att vara tillförordnad vd under hans frånvaro. Teknikbolaget CoinShares har sin första dag på huvudlistan efter flytt från First North. Aktien är nu upp nära 0,5%. Ska också nämna att AstraZeneca har kommit lite olika nyheter där. Behandling för magcancer har godkänts i EU samtidigt som en studie mot lungcancer inte nådde upp till sina mål. Aktien rör sig inte märkbart av de här nyheterna. Kolla snabbt till några rekar. DNB höjer riktkursen för Assa Abloy till 285 kronor från 260 kronor. Rekommendation köp upprepas. Aktien stiger 1%. DNB höjer riktkursen för Essity till 310 från 290 kronor. Rekommendation köp upprepas. Även Carnegie höjer riktkursen för bolaget till 340 kronor från 320. Rekommendation köp upprepas även där. Aktien stiger 0,5%. Jag ska också nämna att Nordea höjer sin rekommendation för IT-företaget Tieto Everit till köp från behåll. Och aktien stiger rätt så kraftigt nu, 3%. Men som sagt, en öppning uppåt idag på Stockholmsbörsen.
Många intressanta punkter här. Vi ska snacka om gröna bolag lite längre fram i programmet. Men SCT var ju uppe för diskussion. Det passar väl kanske in i ditt kommande resonemang?
Ja, lite grann så. För något år sedan så räknade jag faktiskt lite på SCT i en värderingsmodell. Och då är ju helt klart att om man sänker avkastningskravet för att det är lägre risk när bolaget är då grönt eller till och med mörkgrönt, och där är ju hälsa och hygien, ja då får man en tydlig uppvärdering. Det är en ganska enkel ekvation.
Som vi kan lägga på flera bolag, låter det som?
Ja, det kan man göra. Och SCT har ju ingen finansiell risk, så den, eller ingen, men den är ju låg i alla fall. Så att på så sätt så är det, modellen funkar. Och då, sen är ju frågan, när tar börsen till sig det? Och det, jag tror att det ligger till exempel i korten. Och det här är ju ett typiskt sånt bolag som alla som sköter mörkgröna fonder har med. För att det är just det här kvalitetsbolaget.
Jag vill höra mycket mer om det. Det är väldigt intressant. Jag vill nämna några andra aktier som rör på sig mycket. Ulf, vi pratade ju med Skistar, men jag vill höra dina korta tankar kring rapporten och det här. Det var ner 6%, nu är det svajigt de första skälvande minuterna, men är det en överreaktion?
Nej, det tycker jag inte man kan säga. Alltså bokningsläget så som Skistar väljer att rapportera nu då jämföra med före pandemin 1920. Så senast vi hörde av dem så var då orderläget upp 7%, alltså förra kvartalet, och nu är det då ner 3%, så det är ju en negativ trend. Och sen så hade ju Stefan Sjöstrand ett långt resonemang här om att det är påsken som inte har fyllts på än, utan jul och sportloven är bra, men siffrorna säger ju vad de säger, och vi får väl se om Stefan lyckas vända på det här i sitt konferenssamtal med investerare som börjar klockan 10. Men att det är en negativ effekt på att orderingången eller bokningsläget går ner, och sen så har du också den här ökade förlusttakten då, det är ändå 120-130 miljoner kronor mer där, så jag tycker inte det är någon överreaktion. Vi såg ju faktiskt något liknande i Q2 då, de marknaden också var lite besvikna, eller ja, Q2 men deras tidiga kvartal här, och sen så har aktien kommit tillbaka, så nu får den en smäll igen här, så jag tycker 7% är ganska rimligt som det är, den här till och med 9.
Har du någon kort reflektion kring Husqvarna? Det här är lite svårt, vi vet inte vad det är för hälsotillstånd som ligger bakom att vd är borta tillfälligt.
Nej, som sagt var, det är svårt att liksom spekulera i vad det där är då. Det man kan säga är att det är liksom inte mycket att göra åt, när man sjuk så är man sjuk, men samtidigt är Husqvarna inne i ett väldigt intensivt läge då. De har ju tagit en miljard nedskrivningar på att göra om verksamheten från ska vi säga, bensindrivna gräsklippare till helt och hållet batterier då. Och det är mycket som händer i bolaget, och det är liksom så det är ju inte bra, men å andra sidan kanske det är ofrånkomligt. Är man sjuk så är man sjuk, som sagt var. Vi får väl se hur länge han blir borta helt enkelt.
Hoppas att det blir kort och smärtfritt förstås. Någon Husqvarna reflektion ifrån ditt håll?
Ja, jag lyssnade på dem för några månader sedan, och det är ju en säsongsbusiness lite grann som Skistar, och ibland när det inte regnar och det är torrt, då tror man aldrig att gräset kommer att växa, så kommer det igen. Men de har ju ett teknikförsprång och väldigt avancerade produkter. Frågan vilken pricing power de har, det är ju inte billiga. I alla fall inte för vanliga konsumenter.
Nej, och det ligger då mycket huvudvärk för konsumenten framför oss. Vi skriver idag en artikel i tidningen om att Dometic har klarat sig lite bättre än Thule, apropå svaga konsumenter. Men jag vill gå tillbaka till det här mörkgröna temat vi ska prata om. Vad är mörkgrönt om vi börjar i det väldigt enkla?
Ja, det är ju en artikel 9-fond och hållbara investeringar, enkelt uttryckt.
Men vad är det för skillnad på grönt och mörkgrönt?
Ja, de uppfyller väldigt högt ställda krav från regelverket, och man måste dokumentera att man tillför värde när det gäller till exempel hållbarhetsmålen.
Och genom att lägga på det här filtret så menar du att du kan få en annan riskbild i bolagen och ett annat värderingsraster nästan i slutändan?
Ja, utmaningen det är ju att kombinera hållbarhetstänket så att säga i affären med det finansiella, att man gör en helhetsbedömning och att bolagen tillför värde i den här ska säga, omställningen, både när det gäller miljön och när det gäller socialt. Och jag tror att det sänker generellt sett risken, rörelserisken. Och lägre risk, det är högre värdering, så det är ganska enkelt på pappret.
Enkelt på pappret förstås, men alltid svårt att hitta rätt. Vi var inne på Essity. Smurfit Kappa är väl lite av en branschkollega som vi sällan pratar om här?
Ja, det ligger ju delvis lite närmare delar av SCA:s produktion. Men det är ju förpackningsmaterial i västvärlden med väldigt många anläggningar. Och det finns ju en stor till exempel utanför Piteå här i Sverige. Och det är en väldigt lönsam business, processindustri helt enkelt, som har haft goda marginaler. Det blir säkert lite tuffare tider där också, men ett spännande bolag och mycket återvinning som ingår i värdekedjan.
Uffe, Smurfit Kappa, är det något du håller koll på idag?
Det var länge sedan jag tittade på dem då. De har inte bara uppe i Norrland verksamhet de har här, utan för Kalmar också i Nybro, där de, vet jag, förr i tiden i alla fall tillverkade Absolut Vodkas förpackningar. Så det är ett välkänt bolag här i regionen, men vad det gäller, det är ett stort bolag, de omsätter 100 miljarder, så det är inte mycket mer än i Sverige. De har ju haft en god vinsttillväxt vet jag, men jag vågar inte säga mer än så egentligen, utan det tror jag Peter i studien har bättre koll på.
När Billerud köpte ju i USA här för något år sedan, men innan dess så köpte Smurfit Kappa en stor anläggning i Italien till ett fyndpris. Så att, jag tror att det finns värden i bolaget.
Många av de här bolagen har ju gått väldigt, väldigt starkt på senare tid, i alla fall om man tittar i den svenska sektorn. Hur är värderingen i Smurfit Kappa?
Jag ska säga att den handlas på under 10 gånger vinsten. Men det finns inte samma substans i form av skog. Det finns lite skog, men det är ganska försumbart. Så det är inte riktigt jämförbart. Jag tror att SCA, särskilt och Holmen, det handlar ju mycket om realtillgångar.
Var köper jag Smurfit Kappa aktier om jag
ser det? London är det de stora.
Hör du, ett annat bolag som är miljöinriktat, som vi pratat mycket om i studion, är CETEC, som ju inte har gått så bra på börsen. Hur ser du på det?
Ja, det är väl ett sånt bolag som drygt år efter att de kom till börsen. De har bra produkter och omställningen till elbilar, den fortgår så att säga. Sen kan det bli lite hack på kurvan. Så det borde ju vara en möjlighet. Det är den typen av bolag man tittar på. Det finns en stor potential.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du borde ha en god organisk tillväxt närmaste under överskådlig tid. Så att det är mer konceptuellt och den typen av bolag, de är inte så lättfunna.
Vi lever lite i en baksmälla, känns det som, att det som är grönt som du gillar handlades upp mycket 2021 och haft det lite motigare generellt 2022. Ställer du upp på den beskrivningen?
Ja, jag tror att en del av kapitalet, det riktigt gröna kapitalet, har gått väldigt snävt. Därför det är inte helt lätt att hitta rätt exponering. När det gäller värmepumpar, ja, då finns det bara ett fåtal bolag, och i Sverige är det ju väldigt begränsat. Det är väl ett par stycken så att säga, och vara en gigant. Och det gör att väldigt mycket pengar söker sig till vissa bolag, medan andra glömmer man bort. Vi kommer kanske in på ett ventilationsbolag sen. Det handlar ju också om en grön omställning, men på ett annat
sätt. Ja, vi kan ta det. Vilket ventilationsbolag tänker du på då?
Ja, jag tänkte på Lindam, som i huvudsak är ventilation idag. Och du har ju en marknad i Europa som behöver en rotmarknad. Och där ventilation är väldigt viktig. Och hur grönt bolaget är, det kan inte jag bedöma. Det är ju bara en ytlig betraktelse. Men det borde vara en bra underliggande affär som har haft en väldigt svag utveckling. Jag tror kursen är ner 60% i år. Och ibland finns det förtroende och ibland finns det ett väldigt misstroende. Så det är väl ett sånt bolag man åtminstone skulle titta på.
Jätteintressant tycker jag. Ulf, vill du plocka upp någon av de här gröna trådarna som vi har vävt med här i studion?
Nej, men det var ju en riktig hås kring allt som var grönt bolag. Sweco som fick en sån här ESG-premie och värderades upp jättemycket jämfört med övriga teknikkonsulter. Vi hade ju Nibe då på P-tal som vi aldrig varit närheten av. Det var liksom långt över 50-70 någonting. Och det blir ju så där. Marknaden har ju en tendens till att overshoot när det liksom är när alla springer åt samma håll, och sen så blir det undershoot när alla springer därifrån. Och det är väl kanske det vi ser i CETEC då, som är ner 80%. Nu har ju de inte alls levererat de siffror som man trodde de skulle göra, som de gjorde kanske första kvartalsrapporten som noterat bolag. Sen har det ju gått åt fel håll då, men jag håller med om att den här trenden med hållbarhet är ju liksom här för att stanna. Den kommer till och med tillta då i den energikris som uppstått efter Ukraina-kriget. Så det är intressanta verksamheter. Sen får man väl komma ihåg också att det är en teknikutveckling här som är ganska snabb, och det betyder ju att en del bolag kommer liksom missa det tekniktåget och gå riktigt dåligt också. Så det är en riskfylld bransch på så sätt, men det är ju samtidigt en tillväxtsektor.
Det är värt att notera. Plocka upp
det. Ja, men det är ju investeringar kommer ju gå också här under överskådlig tid. Och knyter jag an här till Sweco så är det ju ganska intressant att konstatera att de har väl lite högre marginal än vad Afri har. Mm. Och hade i alla fall för något halvår sedan dubbla multippen. Och det ser man bransch efter bransch att bolag som är mer lönsamma de har en betydligt högre värdering. Det bästa exemplet är utanför mörkgröna bolag men det är ju H&M och Inditex. Inditex har väl en omsättning som är 30-40% högre än H&M och relativt låga marginaler. Inditex handlas börsvärdet är 5 gånger så högt och har en fantastisk marginal som jag tror ligger kring 16%. Mm. Så man får verkligen betalt för lönsamhet. Så de bolag som inte är lönsamma tillräckligt mot peers, ja det är dit de ska. Då vet man att då får man värderingen med sig.
Frågan är, då ska man hitta de som ännu inte fått bukt med lönsamheten men som är på väg dit. Alltså det är the golden ticket.
Ja, det kan man väl säga. Det är alltid svårt att investera om man är fundamentalt de som är så att säga price to perfection. Den typen av bolag, men i ett ska säga, mer globalt perspektiv så de som är ledande har bästa marginalen och får en extrem värdering ofta.
Apropå de här vändningarna, vi letar alltså efter vändningar och omvärdering. Det för oss in på fotbollsmatchen i helgen. Det här var ju en otrolig vändning och en verklig rysare. Jag tänker förstås på Indianapolis Colts som ledde med 33-0 över Minnesota Vikings i halvlek. Sedan skedde på lördagen alltså en historisk vändning i Minnesota. Hemmalaget vann med 39-36 i förlängningen. Den största vändningen i NFLs historia. Det spelas vanlig fotboll också och det pratade vi om med Hans Christian Bratterud på Odin Fonder tidigare idag.
Argentina som vinner allting, det har ju verkligen varit en berg- och dalbana. Och det var nog många som dömde ut Argentina när de började med att förlora mot Saudiarabien. Det var ju en katastrof och då tänkte man, oj, ja, förmodligen Messi sista VM, det här blir inget bra. Och sen vände de. Så nu får vi ju se, vi är fortfarande upp till bevis, men det har ju varit en berg- och dalbana, ingen rolig börskursutveckling för Embracer i år, särskilt senaste kvartalsrapporten mottogs ju iskallt. Men nu har de börjat göra lite grejer, det har kommit lite nyheter om samarbete med Amazon bland annat och det förväntas komma. De har varit tydliga med att det kommer komma fler nyheter med fler sådana här strategiska samarbeten. Så att förhoppningsvis, när man har någon som Messi i Argentina, vi har Lars Wingefors i Embracer, som jag tycker är en otroligt imponerande entreprenör, då kan det hända överraskande grejer.
Man får väl ändå säga att Frankrike, som vi här jämför med Electrolux Professional, också bjöd på överraskningar och en väldigt stark comeback, även om det inte räckte hela vägen
verkligen
fram.
De gör ju ett jättebra VM. Även om jag tyckte faktiskt när de mötte England så tyckte jag England som är Atlas Copco då var snäppet vassare i den matchen. Men Frankrike gör ett jättebra VM. Både England som Atlas Copco då och Electrolux Professional är ju investorägda bolag som har en liknande kultur, båda är stora fotbollsnationer. Sen har ju Electrolux Professional inte varit på börsen särskilt länge. Men vi tycker det är ett jättefint bolag och det är ju inget nytt bolag. Även om det är nytt på börsen. Sen får vi ju se om vd Alberto Zanata, han är ju italienare, om han kan leverera precis som Mbappé levererade igår. Det var ju makalöst imponerande. Sen tyckte man ju synd om honom att det inte höll hela vägen. Men man blev ändå lite mer glad för Argentina och Messi skull.
Nej, alltså Hans Christian Bratterud på Odin Fonder, han har ju tidigare gjort en serie fantastiska inslag där han gett ett börsbolag till ett VM-deltagande land. En väldigt rolig video, du kan se en längre version av det här samtalet på di.tv förstås. Lite svårt att ta det här vidare, har du någon reflektion över fotboll eller amerikansk fotboll som jag tittade på helgen eller börsen?
Ja, det omöjliga samband är ju rätt intressanta och väldigt glädjande.
Jag har ett annat omöjligt samband i form av Elon Musk som dels var på VM-finalen i fotboll och twittrade om det. Han har också bestämt lite nya regler under helgen som har gjort folk arga. Och nu har han frågat Twitter-följarna om han ska fortsätta vara chef på Twitter eller inte. enkäten när vi tog den här bilden pekade på att han ska sluta. Valfri reflektion här. Ett lite ovanligt corporate governance tillvägagångssätt.
Ja, jag vet inte om det är styrt på något sätt att säga att det hade varit annat, den andra vägen med färre som hade sagt ja. Nej, men corporate governance i de här bolagen är ju förskräcklig. Det är ju sorgligt att se. Men han har ju fått ta ner sin egen risk lite grann och sålt ut Tesla-aktier för vad det nu är, 16 miljarder dollar sen i somras.
Under en till sjunkande pris dessutom eftersom börsen har misstrott det här. Ulf, nu har vi varit ute på tunn is och det har varit lite spretigt. Du får gärna tillföra någonting här.
Ja, men tar vi Musk och Twitter och Tesla så är det väl mycket Tesla-aktieägare som har röstat på att han ska lämna som vd på Twitter. För det har visat sig att hans inhopp i Twitter har kostat Tesla-aktien väldigt mycket då. Dels har han ju varit tvungen att sälja aktier plus att man är rädd för att han tappar fokus på det största egentligen då, Tesla förstås, och ägnar liksom hela tiden åt Twitter. Jag kan förstå det att Tesla-aktieägarna hellre vill att han går tillbaka och blir vd för Tesla än håller på och twittrar så mycket som han gör just nu. Så det är väl så. Det är ju en väldigt speciell person och ofta blir det bra för vad han gör, men ibland blir det dåligt också. Man kan väl förutsätta att det kommer fortsätta höras och twittras kring hans, vad han hittar på.
Såg du Colts Vikings i lördags?
Vad heter det?
Nej, det gjorde det inte. Vi går vidare istället. Paul Bergström som är chef för affärsområdet Stora företag och institutioner på Swedbank slutar och går vidare till uppdraget som vd för sjunde AP-fonden. Och så nämnde vi ju, Sofia nämnde att Ronnie Leten verkar kunna tänka sig sitta kvar ett tag till som ordförande i Ericsson. Ronnie Leten är väl näringslivets verkliga Messi, eller hur Ulf?
Ja, det är han ju. Fast tittar man då på så är det liksom, ska jag säga att Messi ligger bättre till nu än vad Ericsson gör här som inte haft någon rolig resa senaste tiden. Så jag vet inte om det där epitetet kanske är på väg att ramla av Leten lite grann. Men det är väl bra om han fortsätter som vd med tanke på den stök som finns. Man vill väl inte ha mer osäkerhet i Ericsson än den som redan är här. Med framförallt då den här amerikanska stämningen som fortgår, plus att kapitalmarknadsdagen i förra veckan så pratade ju Ekholm, vd på Ericsson, ner hela 2023, då hoppades på vändning 2024, men det är väl en förhoppning då, så den är lite iskall, men bra att det inte blir ännu stökare genom att hitta en ny styrelseordförande också.
Nej, precis. Jag tror du råkade säga vd, men det är självklart ordförande som Ronnie Leten är i Ericsson. Hörrni, vi går tillbaka till Sofia Hårdänge i marknadsstudion för en liten börsuppdatering. Sen har vi ett par case kvar att avhandla efter det.
Jajamän, Stockholmsbörsen är fortsatt upp idag, över 0,5% just nu. På storbolagsindex så hittar vi Swedbank och Sinch i toppen där, upp nära lite över 1,5%. I botten, inte så många där, men vi hittar AstraZeneca, Tele2, SBB i botten. Sjunker svagt bara. SkiStar däremot rasar på sin rapport idag. Man redovisade en stigande förlust i det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Ner 9,5%. Sleep Cycle, som jag nämnde lite kort förra gången, som har en app som ska hjälpa mot sömnproblem, får bud av sin huvudägare på 42,50 kronor per aktie. Anledningen till att huvudägaren nu vill köpa ut bolaget är på grund av omvärldsläget och att bolaget trivs bättre i en onoterad miljö. Bolaget kom till börsen i mitten av förra året och noterades då på 70 kronor. Vi kan notera nu att aktien handlas något över budnivån där. Bull Diagnostics vd har köpt aktier för 1 miljon kronor. Aktien stiger 4,5%. Ja, precis som vi nämnde förut, enligt källor till DI så kan Ronnie Leten fortsätta som styrelseordförande i Ericsson. I början av september så uppgavs att Leten har signalerat till valberedningen att han ville sluta efter 4 år på posten. Aktien är upp nära 1,5%. Och Husqvarnas vd Henrik Andersson kommer att ta tillfället ledigt från bolaget för att genomgå en medicinsk behandling. IT-chefen Pavel Heiman kommer att vara tillförordnad vd under hans frånvaro. Teknikbolaget CoinShares har sin första dag på huvudlistan efter flytt från First North. Ingen stor rörelse där i aktien. Vi kollar lite raskt till några rekar. DNB höjer riktkursen för Assa Abloy till 285 kronor från 260 kronor. Rekommendation köp upprepas. Aktien är upp 0,5% just nu. DNB höjer riktkursen för Essity till 310 kronor från 290 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Även Carnegie höjer riktkursen till 340 kronor från 320 kronor. Aktien stiger svagt, ja, omkring 1%. Nordea höjer sin rekommendation för IT-företaget Tieto Every till köp från behåll. Och aktien stiger nära 2% just nu. Handelsbanken höjer den kortsiktiga rekommendationen på 3 månaders sikt för fönstertillverkaren Inwido till köp från tidigare behåll. Aktien rusar på det här nästan 7%. Men för att sammanfatta, fortsatt så är det uppåt på Stockholmsbörsen 0,5%. Vi går tillbaka till er i studion.
Ja, stort tack för det, Sofia. Vi har 3 småbolag och en julkula kvar att avhandla. Men allra först, Uffe, jag vill diskutera 2 stora rörelser här. Dels Skistar, 10% har ju tilltagit lite grann. Din korta reflektion där. Sen är jag ju nyfiken över dagens riktiga raket också.
Just det, om vi börjar med Skistar så som sagt var rapporten var svag på alla punkter. Och det verkar inte som att inte presentationen satt igång då mot investerarna här, men så de har väl bara läst rapporten ändå och möjligtvis lyssnat på vad som avstås. Men det är klart att ett försämrat orderläge är inte bra och man är inte beredd att ta hela det här svaret från vd då om att den försämringen ligger borta i påsk medan julen och sportlovet är fortsatt bra då. Men ja, sen så en rörelseförlustökning också på drygt 100 miljoner kronor, så jag tycker inte det är märkligt att den är ner 10%, den har ändå stigit 15-20% sen senaste rapporten. Så ja, jag tycker inte det är märkligt som sagt. Men så får vi se här. De är ju gynnade också av valutan här. Så det är möjligt att det kommer en del danska och engelsmän och sånt där till. Som bokar lite sent. Vi får väl se vad som händer. Men det kan jag förstå. Och tar vi Sleep Cycle då, som du antar att du menar där i studion. Som stiger 33%, så är det ett utköp av den här appen då. Sömnappen som noterades i juni förra året på 70 kronor, steg till 80 kronor och sen har den gått så att säga rakt neråt egentligen och nu kommer ett bud som på 42,50 här, det vill säga det är ju vad blir det, 40% under noteringskursen och då kan man ju tänka sig att det inte kommer bli utköp på det här, att det finns missnöjda minoritetsägare, men det verkar ju faktiskt som de här då storägarna och de som satte bolaget till börsen lyckas få tillbaka sitt bolag till lägre kurs eftersom det är ganska många institutionella placerare som redan har accepterat budet här. Så vi får se, det har gjorts tidigare. Carry Group, Norrie Capital lyckades köpa ut Carry Group, men det var tvungna att höja priset en gång. Vi får se vad som händer i Sleep Cycle, men det ser onekligen ut som att de kommer lyckas utan budhöjning.
Passar bra, Ulf. Jag tänkte vi ska fortsätta på småbolagstemat lite grann. 3 bolag kvar att diskutera. En knyter an till det gröna, Rise Wind Power.
Ja, de heter ju numera bara Rise. Ja, men det finns en hygglig nettokassa där. De har en mindre portfölj med parker som naturligtvis går fantastiskt bra just nu. De har ett antal projekt och en väldigt fin pipeline. Det är
upp som en sol, ner som en pannkaka om man tittar på den här kursgrafen.
Ja, det har ändå varit ganska hyggligt i år, men det finns ju väldigt fina värden i det här bolaget. Och det här är väl en sån här som jag skulle gissa att de som är huvudägare, de undrar ju vad de gör på börsen. Volatiliteten är säkert ett problem.
De gillar väl när det blåser å andra sidan?
Ja, så är det ju naturligtvis.
Research vill jag nämna också, har vi pratat en del om i studion på senare tid. Kommer en nyhet här på skärmen apropå det bolaget. Carnegie har internmäklat 1,3% inför öppningen. Detta handlar om 4 poster om 110 900 B-aktier. Kanske svårt att kommentera den affären nu på studs, men du gillar bolaget ändå?
Ja, det är ju ett mjukvaruföretag. Och som borde ha en marginal på minst 20%. Jag kommer ihåg för några år sedan så sa den dåvarande finanschefen att de skulle kunna ha 40%, men säga 20, så att det borde vara väldigt lönsamt. Det gäller ju att man får upp skalan på det här. Och tyvärr så är det ju så att onkologi och, och vård, cancervård och strålbehandling, det växer ju. Så att det finns ju en marknad och man har inte problematiken med hårdvara som ibland bolag som är närliggande i Sverige har haft lite utmaningar med. Så att det är ju ett väldigt tekniktungt och intressant bolag. Så de har ju också utmaningar och det är ju främst att lönsamheten har varit för låg. Men orderingången är bra och det är ett typexempel på ett bolag som bör kunna gå bra i nästa skede.
Om vi rundar av med Midsona så har vi ganska stora utmaningar där också.
Jag kommer ihåg, jag var med i ett program här i DI för ett par år sedan mitt i krisen och kursen var väl 500-600% högre än vad den är idag. Sen dess har man gjort lite förvärv. Men underliggande så är det ju en ganska bra verksamhet. Ja, det är ju ekologisk mat mycket och bra varumärken från Friggs och Kung Markatta. Men de har ju haft motvind allt från valutor till inköpskostnader och för låga marginaler. Och är nu ett väldigt litet, kanske för litet bolag för många fonder att investera i. Men det är ju glädjande att i den nya emission man gör att Stena plockar upp sin ägarandel.
Vi har skrivit lite om att Stenas track record är lite smolkat i bägaren, men jag hoppas att det här blir en hit då.
Ja, men jag menar, det är ju precis som för Balder så ska ju långsiktiga ägare, de ska ju stödja bolagen när det är tuffa tider. Och här är det ju inget fel på själva affärsidén, utan det är ju lönsamheten och förhoppningsvis kommer man tillbaks på spåret. Det är förvisso en relativt låg marginal i den verksamheten, men ändå ett intressant bolag som sådant.
Ulf, vill du plocka en blomma ur denna lilla bukett? Vi har pratat om Arise Research och Midsona.
Nej, men Arise har ju fasta kostnader och sen så är priset rörligt och då blir det ju otroligt bra när priset är högt på el. Det blir mindre bra om det går ner då, men ja, och det verkar ju som vindkraftverk. Det är ju framtiden, så jag tycker det är intressant. Vad det gäller Midsona här var Stena, så verkar det inte vara så att Stena liksom gärna ville köpa de här aktierna, utan de blev ju så att säga köpta för att de tecknade och någon annan inte ville teckna då, så hamnade de aktierna och Stena här. Det är ju ett bolag som också blev för högt värderade under ett tag, men sen så har den gått rakt ner källan här och det är klart att den nya emissionen hjälpte inte upp aktien. Men det är en sån här, den kan mycket väl dubblas om de får ordning på lönsamheten igen. Får de inte det så finns det väl lite fallöjd möjligtvis.
Mycket bra, stort tack för det. Och nu ska vi gå vidare mot höjdpunkten i programmet som förstås är julkulan som vi kör varje dag i december. Dagens hälsning kommer från Nordnet och är signerad av Frida Bratt och Ara Mustafa.
Nu är vi alla på konten vänta. På ISK får man nu lite ränta.
Det är bra när vi nu har inflation som vi inte har sett på en hel generation.
Det gäller att inte ha sparandet tjuva för att ha råd med sin tomteluva.
Ingves och hans räntesmocka gör att vi får mindre i vår julesocka.
Det har blivit svindyrt att bo. Man blir svettig som när man har sprungit milen på 28,50.
Samtidigt är börsen i år helt röd. Men det går faktiskt att hitta lite glöd.
För det är nu du kan köpa guldkorn för bara en bråkdel av en miljon.
Och lägga grunden till något bra. Så lite positiva kan vi också vara.
En glad börs vi önskar nästa år.
God jul och gott nytt år!
God jul och gott nytt år, det ska vi önska snart. Men vi sänder hela veckan. Däremot börjar det här programmet lida mot sitt slut. Peter, jag tänkte att vi ska avsluta med en liten 2023 framåtblick. Valfri tanke om det nya året?
Ja, det svåra är ju den här konjunkturavmattningen, hur kraftig den blir. En tanke är ju att det kommer i vissa sektorer kommer vara extremt tufft medan andra kommer klara det relativt bra. Och då med det följer naturligtvis hur ser vinsterna ut nästa år och hur kommer marknaden tolka det här. Och vi måste ju över den här räntetoppen innan förtroendet återvänder för gott. Men jag är faktiskt ganska optimistisk när det gäller räntorna just för att konjunkturen är så pass dålig.
Så vi är nära en räntepuckel eller sen kan det börja se lite.
Ja, men det är ju de här jämförelsesiffrorna blir mycket bättre när det gäller inflationen. Det är ju ett problem att den långa räntan till exempel i Sverige, den är ju fortfarande väldigt låg. Så den speglar ju inte så att säga, risken i ekonomin, utan det ser man ju på obligationer för fastighetsbolag och annat. Men där, på så sätt kan man ju säga att det kommer förmodligen bli ett ganska bra räntår för den typen av investeringar och mer blandat för börserna.
Ulf, vill du avsluta vårt program med en lite framåtblickande spaning?
Ja, kan jag väl göra. Det är inte ofta som börsen faller 2 år i rad och jag tror det var 8-9 senast, alltså 2008-2009. Men jag är lite inne på att det kanske blir så denna gången att 2022 blir ju ett minusår och det är något alldeles särskilt sista dagarna. Ganska rejält sånt dessutom. Och sen så har jag svårt att se börsen gå upp 2023. Jag är inne på att räntorna, även om inflationen förstås kommer komma ner, så är jag inte säker på att räntan kommer komma ner så mycket. Och skulle den komma ner, då beror det på att vi har en riktig recession och då är det inte heller bra för aktiemarknaden. Så jag är lite svårt vem som ska köpa aktier i det här läget. Tittar man i USA så är det fortfarande privatpersoner som har hållit så att säga, som köper där, och det är klart att det blir mindre och mindre pengar att köpa för när alla andra priser på konsumtion och bostäder och allt möjligt lån går upp här. Så ja, vi får väl se här. Det brukar ju, vi satt för ett år sedan var det liksom all time high och klackarna i taket, så det går snabbt här. Så det är ju alltid svårt att dyka ut en prognos för 2023 med tanke på allt som kan hända då. Men så som det ser ut nu så tycker jag lutar faktiskt åt att det blir ett minusår till. Men vi har ju mycket, mycket framför oss.
Och att det kan vända snabbt, det illustrerar ju det franska landslaget och Minnesota Vikings från de två olika fotbollssorternas värld. Jag kan ingenting om det här egentligen, det är min storebror som har berättat om de här matcherna. Jag heter i alla fall Gabriel Mellqvist, Peter från Bally.com och Ulf Pettersson. Vi tackar för oss. Börskoll är tillbaka klockan 14 och Börsmorgon tillbaka imorgon igen, samma tid, samma kanal. Lycka till, ha det bra.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.